A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Idag är jag på resande fot, inte så spännande destination dock, sitter i Stockholm. Du däremot, nyss hemkommen från USA, det arbetade vi ju lite förra veckan och nu ska du vidare till Portugal, tyckte jag hörde någonting om. Så det är Mr. Worldwide.
Mr. Worldwide, ja, exakt, man får ju passa på när man kan. Och jag tänkte också bara nämna här lite att inte bara man är ute och reser, man ser även att uranet börjar ta värde med storm här. Inte bara nämns det i vartannat avsnitt av Market Makers, utan jag har även sett det första uranbolaget som har börjat annonsera i Formula 1 nu. Och om man vet mycket om...
De borde ju vara med i Formula E, känns det ju som, med elektriska bilar.
Ja, men om man vet mycket om kryptohåsen, så var det vart och vartannat kryptobolag satt ju och pumpade sin... satt och pumpade ads där i Formula 1, så att... Tror man att det kommer bli lite kryptohås i uran, ja, då är det här första steget. Så jag är lite hypad.
Jag väntar på min toppindikator. Det är när krypto.com arena byter namn till Sprott Arena. Då säljer jag allt.
Yellow Cake Arena.
Något annat som har... Något som inte går så bra däremot, det är ju WeWork. Jag såg att Wall Street Journal var ute och rapporterade att WeWork förväntas gå i konkurs nästa vecka. De ska ansöka om Chapter 11 och det är väl typ motsvarande rekonstruktion då, kanske. Så från nästan 50 miljarder dollar i värdering till noll på bara några år. Det får man ändå gratulera på en så stark resa.
Ja, det ska vara intressant där vart det kommer ut från Chapter 11 och kommer ut på börsen igen. Det kanske blir som ett av de här Coldplayen går 20 gånger pengar efter det kommer ut. Vem vet, vem vet. Jag tror inte det, de har inte så mycket på balansräkningen. Men ja, man får väl se helt enkelt.
Men oavsett vad man tror ska gå 20 gånger pengarna så ska man ju såklart in och spekulera om det hos vår huvudsponsor IG Markets som är med oss återigen. Och IG Markets, förutom en smidig tradingplattform, så har de faktiskt också möjlighet för att automatisera handelsstrategier med deras Pro Realtime. Och det här är ju en... Alltså, det känns ju nu som att det är väldigt håsat kring AI och så vidare, att saker ska automatiseras. Men Pro Realtime har funnits väldigt länge. Och just den här automationen av trading liksom, det har man kunnat experimentera med väldigt länge hos IG, vilket jag tycker är superspännande och väldigt, väldigt intressant. Och är du intresserad av teknisk analys och den typen av verktyg, ja, då har du möjlighet att backtesta dem i Pro Realtime. Och du kan som sagt då automatisera dina strategier hos IG och se om du... Ja, kanske du kan ta lite mer ledigt istället för att sitta och handla hela dagarna.
Ja, så bli en aktiv kund hos IG och ta del av en avancerad plattform som Pro Realtime, kostnadsfritt. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
Och vi säger stort tack till IG Markets. Och apropå risk, Fabian, så ska vi som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår på podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, låt oss hoppa in på dagens avsnitt. Vi kommer bli väldigt mycket betting idag, eller snarare casino ska jag kanske säga. Vi kommer prata Evo och Betsson. Kambi rapporterade idag den här första november. Men jag tänkte snabbt först faktiskt också bara prata lite om vår favorit Aswath Damodaran. Efter att ha slaktat det uttalet tyvärr. Han medverkar i Invest Like the Best tidigare och när han pratar så lyssnar man ju. Han är ju otroligt duktig aktiv värdeinvesterare och... Jag tyckte det var lite kul, lite så här makroflavor på det hela. Han pratade lite om hur ska man se egentligen på den här miljön vi är nu med hög inflation och framförallt hög ränta. Och synen på marknaden, och det här håller jag verkligen med om, det är att det här är en avvikelse som vi nu går in i. Det är lågkonjunktur, liksom lågkonjunktur är en avvikelse, hög ränta är en avvikelse, hög inflation avvikelse. Och, men tittar man rent historiskt så är det snarare så att de kanske senaste 10 åren var avvikelsen och inte det normala. Enligt historien så är det mer troligt då, som sagt, att det är så. Eventuellt att inflation är ju någonting ändå ganska ovanligt, att det är så pass hög inflation. Men den här lite högre räntan och att man får en lågkonjunktur är absolut ingenting konstigt. Och han tror framåt att 4% ränta kanske är det man ska räkna med och 3% inflation. Och det man kan ta med sig som investerare som blir väldigt intressant, jag menar, nu senaste åren när det har varit nollränta så man pratar mycket om TINA, there is no alternative. Du måste investera pengarna i någon form av aktier eller liknande eftersom det inte finns någon ränta på pengarna. Men det finns ju också en sån liten effekt idag av att investerare blir väldigt medvetna om var de har cash någonstans och om de har cash. För något år sedan så spelade det ju ingen roll att du hade pengar liggandes på ett konto. Som Aswath säger då, sa att hade du frågat för ett år sedan så kunde du inte ens svara på hur mycket likvid jag hade på kontot. Men idag är man ju supermedveten om sin cash management just för att alla pengar som egentligen ligger vilande är ju pengar du förlorar på i och med att du har inflation. Så de tappar ju värde. Du måste ju sysselsätta dem på något sätt. Nu finns absolut, det finns sparkonton och så vidare som man kan använda sig av och du kan ju få upp till nästan 4% nu, typ helt riskfri ränta på ett sparkonto. Men oavsett tycker jag det är intressant att det gör att folk blir lite medvetna mer om vad de har cash och det här med cash på sidlinjen stämmer lite grann. Det finns väldigt mycket pengar som behöver komma in någonstans och sysselsätta. Sen kanske de inte ska in i aktier nödvändigtvis. Det är inte så att han försöker bygga upp någon bullish tes kring där. Men det är väldigt intressant hur synsättet har förändrats väldigt snabbt. Och vart ska räntan då? Jag sa ju att Aswath trodde nästan på 4% ränta framåt. Varför? Jo, men för att ska man liksom svara på vad räntan ska, då måste man först svara på vad inflationen ligger på. För att räntan styrs egentligen av inflationen. Det är ett väldigt faktiskt roligt sätt att se på det, som ju är helt sant också. Det är inte Fed som sätter räntan eller någon centralbank, utan det är inflationen som sätter räntan egentligen. Fed och andra centralbanker reagerar ju bara på inflationsdata. Men han tror då som sagt på 4% ränta eftersom han tror att 3% inflation är nog ganska rimligt att räkna med kommande åren. Det är lite högre än vad vi haft de senaste åren, eller ganska mycket högre om man tittar på officiella KPI-siffrorna. Och det bygger vi helt enkelt på att tyvärr så är inflationen väldigt svår att få tillbaka igen. När den väl har satt sig och liksom släppts ut ur flaskan så är det svårt att få in den igen. Då är det svårt att få ner inflationen igen och det har vi pratat mycket om tidigare i podden. Sen något annat som vi också pratade mycket om i podden som ju är ganska självklart egentligen, men det är ju ändå viktigt att betona kanske, det är att riskkapital har de här senaste åren inte bara varit tillgängligt utan för tillgängligt. Jättemycket affärsidéer som inte borde sett ljuset har fått otroliga mängder finansiering. Vi tar WeWork som exempel igen som jag nämnde i början, som nu liksom, ja men det är slut på pengar helt enkelt. Nu ska man gå in i rekonstruktion för att få värt som sagt nästan 500 miljarder svenska kronor. Det är liksom helt ofattbart. Och han lyfter som ett exempel också de här sparkcyklarna som vi ser överallt som ju går back på varenda körning. Det är liksom en helt idiotisk affär. Ingen människa kommer ju vilja betala det faktiska priset för att köra runt på en sån här sparkcykel. Ja, en del gör det i och för sig, men då går de och köper en egen sparkcykel och kör med istället. Och det är ju blivit problematiskt, för det här kommer ju liksom, effekten av det här kommer ändå synas långt fram. Kanske inte så många som bryr sig om effekten av att cykeluthyrningsfirmor går dåligt. Men det är ju ändå ett väldigt tydligt konkret exempel att när du ställde ut gratis sparkcyklar överallt, eller nästan gratis, ja då gick ju alla cykeluthyrningsfirmor gick ju i princip i konkurs, för att de kan ju inte konkurrera med det. Och de kommer ju inte komma tillbaka bara för att sparkcykelföretagen försvinner. Och sparkcykelföretagen, de är ju nu på liksom ruinens brant, många av dem. För som sagt, vem kommer liksom vilja betala det verkliga priset för sparkcyklar på fyllan? Så det är intressant. Och Aswad säger så att den här perioden kommer aldrig komma tillbaka, för det här har varit så sjukt, och riskkapital kommer aldrig bli så tillgängligt igen. Där vet jag inte om jag håller med. Ja, men vi har ju haft en hel del galna exempel tidigare i historien, till exempel under 00-talet som pratade om i dotcom-bubblan, där också lite vilda affärsidéer fick väldigt mycket pengar. Sen kan man ju prata om att proportionerna har varit mycket större den här gången, men sådana här liksom galna maniska perioder kommer ju absolut komma tillbaka, för det är alltid så att historien upprepar sig tyvärr. Och sen tyckte jag det var lite intressant, han pratade lite om hur anpassar man egentligen sina värderingsmodeller nu efter liksom, när man har så pass hög ränta och inflation, och framförallt så svår att förutspå ränta och inflation. Och alltså att med att i slutändan spelar de här variablerna inte så stor roll. Alltså cost of capital som variabel är ju jätteviktig, men också tillväxten, räntan och så vidare. Men de sitter ju ändå ihop någonstans. Någonstans så slår de, tar ju de ut varandra. I och med att om du har väldigt hög inflation, det här kanske framförallt ska man väl säga gäller liksom lite mer stabila företag, men om du har ganska hög inflation, titta nu på McDonald's, deras rapport var ju dunderstark. Men sett inflationen kanske inte så jättestarkt, för deras omsättning ökade ju liksom tvåsiffrigt, och det är ju för att inflationen har varit tvåsiffrig när det gäller matvaror och livsmedel. Så att är inflationen hög, ja, då kommer också tillväxten öka väldigt kraftigt i många bolag. Helt enkelt för att de höjer priserna. De är duktiga på att försvara sina priser. Räntan kommer också gå upp, och allting det här går liksom lite hand i hand. Så de har ju råd att betala en högre ränta. Och den reella effekten i slutändan blir dock inte så mycket högre, trots att tillväxten är hög. Så att han menar på att det här slår egentligen ut varandra, och man behöver inte ta så mycket hänsyn till det. Slutligen ska jag bara nämna också från den här intervjun, tyckte jag var lite intressant. Han säger största risken just nu i marknaden tycker han är Kina. Vi har ju pratat mycket om Kina här i podden, den här kollapsen som det ser ut som lite grann i Kina, och vilka effekter den kan få. Men också kanske, jag vet inte, en del menar ju på att ja, men det är ändå isolerat i Kina och så vidare. Men Kina får man ändå ta med sig. Det finns en anledning till att folk stressar upp sig över att Kina går dåligt, och det är för att Kina verkligen går, alltså deras ekonomi går ändå hand i hand med resten av världen. Till skillnad då från Ryssland till exempel. Skulle Ryssland till exempel nu förlora mot Ukraina, och Rysslands ekonomi kollapsar som den har gjort, ja, det påverkar egentligen inte världen i stort. Vi har ju redan nu anpassat oss efter att Ryssland och Ukraina till stor del har skurits av liksom den övriga världsekonomin. Men en kollaps av Kina skulle ju vara katastrofal. Det skulle ju betyda att hela världen slängdes ner i en ganska djup lågkonjunktur antagligen.
Jag tror väl där man får vara noga med vad man menar med kollaps av Kina. För jag menar, det kinesiska finansiella systemet är rätt säreget och isolerat. Så att det är ju mindre risk att världen slängs in i någon typ av financial contagion. Det finns ju fortfarande alltid risk såklart, men mindre risk än om till exempel USA skulle gå ner. Däremot så är ju Kina väldigt stor, står ju för en väldigt stor del av världens konsumtion, och det kommer ju såklart drabba bolag världen över och innebär problem för bolag, så man behöver ju separera det lite. Så
att, ja, absolut, precis. Men det hänger ju ändå ihop, för att om bostadsmarknaden i Kina kraschar, då är det ju väldigt många affärer som har pengar över till att resa runt världen över och konsumera. Och det blir ju ändå någonstans en rejäl lågkonjunktur. Alltså, när jag säger kollaps,
men det är väldigt stor skillnad från en typ 08-kris där folk trodde att hela samhället skulle gå under, och att det blir en recession där folk kan köpa mindre grejer.
Ja, ja, absolut.
Folk är väldigt rädda för det här kollapsgrejen. Och ja,
det kanske är ett väldigt starkt ord. Men en väldigt stor krasch då i Kina skulle ändå betyda en lågkonjunktur för resten av världen. Så kan man väl se det.
Absolut.
Det är väl som man brukar säga. Finns det någon sån sägning om att när Kina nyser så får hela världen en förkylning?
Ja.
Något i den stilen.
Ja, exakt.
Och det är väl lite så i alla fall.
Exakt. Och det är liknande med till exempel USA. Alla kriser i USA exporteras ju ut, medan väldigt få kriser utanför USA exporteras in i USA. Och det blir ju så här med stormakter, att alla andra länder är ju beroende av dem.
Men jag var tvungen att kolla upp förresten. Citatet är ju, om Kina nyser så är det Australien som blir förkyld. Helt enkelt för att de är så pass sammankopplade. Men det ligger ändå någonting i att det faktiskt påverkar ganska stora delar av världen ändå. Det kommer ju uppvisa vissa symptom på förkylning också.
Med tanke på att du tar upp räntan så tänkte jag att spinna vidare lite på det som lite djävulens advokat här. För en sak man hör mycket, bland annat från oss, det är att räntan har gått upp väldigt mycket. Varför inte börsen ner lika mycket? För att börsen har gått ner, men det känns ju som den har hållit i sig relativt väl jämfört med hur mycket räntan har höjts. Och det kan antagligen finnas flera anledningar. Men realräntan är ju fortfarande liksom relativt lågt historiskt sett. I alla fall om man kollar på amerikanska, som ligger väl på 2,5%. Men också det att kollar man tillbaka några år, så är det ju rätt rimligt här att aktiemarknaden kanske inte fullt ut diskonterade hur låg räntan var. Kollar man på bolag som till exempel Apple, som antagligen är säkrare än många länder, så handlades ju det till ett PE 20-30 nu mot slutet, ännu lägre PE 15 tidigare årtiondet. Men hade man diskuterat räntan fullt ut, så hade väl Apple handlats närmare PE 100. Och det är inte bara Apple, och kollar man på Coca-Cola och andra större bolag som är relativt stabila, antagligen har säkrare kassaflöden i många länder, men som handlas till en högre yield, då kan man ju tänka sig då att aktiemarknaden kanske inte riktigt föll för hur låg räntan var, tänkte att den var övergående, och därmed har inte sett aktiemarknaden backa lika mycket som man skulle kunna tro. Och just nu handlar ju S&P 500 runt P20, stöds väldigt mycket av de här Magnificent Seven, som det kallas nu för tiden. Apple utgör ju cirka 7% av indexet, handlas till P30. Amazon och Nvidia står ju för 5%, handlas till P50. Men tar man bort de här, så ser ju helt plötsligt S&P 500 mycket billigare ut och mycket mer attraktivt värderat. Så att det kanske är lite fel att anta att bara för att räntan har gått upp väldigt, väldigt mycket, att man kommer se börsen backa rejält fortsatt. Sen en annan liten fortsättning på djävulens advokat här är ju frågeställningen här att, för jag har ju också varit inne på det spåret, att det vi har sett senaste 10 året är en anomali, vilket såklart det har varit. Vi har aldrig varit nere på 0%, men det är ju också en anomali att räntan går ner och sen går upp över tid. Går det tillbaka 5000 år. Det enda som har hänt här är ju att räntan långsamt har tickat neråt. Och då är ju den stora frågan är, eller den stora frågan kanske är, ska vi tillbaka ner till 0% de kommande, kanske inte de kommande åren för vi har inflation, men kommande 10, 20, 30 åren. Man kan ställa sig frågan om det är en anomali att man till exempel kan få betalning för riskfri förvaring av pengar. Här kan man ju ställa sig på ena sidan att du kanske borde betala för tjänsten att förvara pengar, versus andra sidan att du får betalt för att låna ut. För det är ju så att ränta är ju egentligen ett resultat av risk. Du ger ju ut pengar till en ränta för att du vill säkra dig för risken. Och då kanske det över tid en anomali när kanske system blir säkrare, länder blir mer säkert, att kan du förvara pengar riskfritt, ja, då kanske du inte ska få betalt för dem. Och det vi har sett är ju senaste 5000 åren en liksom sjunkande trend för det här, att du får mindre och mindre och mindre betalt för att det finansiella systemet blir säkrare och säkrare.
Så är det ju också, för jag menar, desto osäkrare personer du lånar ut pengar till, desto mindre betalt får du ju. Så är det ju, bara för att förklara, göra det här för lyssnarna, med som du säger, med att räntan är en resultat av en risk. Om du lånar ut till någon slumpmässig person som du träffar på stan, då kommer ju du vilja ha en högre ränta förstås än om du lånar ut till staten, som du är ganska säker på kommer betala tillbaks.
Exakt, och då kan man ju ställa sig frågan att om 100 år, kommer vi ens sitta i ett läge då där du kan få riskfri betalning? Bara en tanke, för det skulle ju ge möjlighet att vi leder oss ner framöver, speciellt om inflationen jämnas ut, vi hittar liksom ett överskott av energi och liknande.
Samtidigt vill du ju ha just det hänger ju därmed, menar också, att det hänger ihop med inflationen, för att du vill ju också ha betalt på grund av att det är inflation, så kommer du aldrig vilja låna ut pengarna om du inte får någon form av ränta på dem, även om det är helt riskfritt. För just nu då, om du lånar ut, om inflationen är 6% och du får 4% ränta tillbaks, då går du ju fortfarande back på utlåningen. Däråt, de måste ju sitta ganska tätt tillsammans ihop. Man brukar ju prata om att den liksom, man pratar ju om vad är liksom den ja, vad är uttrycket nu då? Men den korrekta räntan, vad är liksom den korrekta riskfria räntan egentligen på sikt? Och tittar man på det där, det finns ju inget exakt svar, men man tror ju någonstans att det ligger kring 3%, att det är liksom ett rimligt läge för räntan att ligga på. Och det tycker jag också låter ganska rimligt.
Ja, absolut.
Jag såg för övrigt också, apropå det där med att räntan kanske ska ner igen, Stanley Druckenmiller, som vi pratar mycket om, riktigt duktig investerare, var någon som sammanfattar fint med att man ska inte bry sig om vad han säger i uttalanden, man ska däremot titta på hans tradingpositioner. De är ganska relevanta, vad han gör för någonting. Och just nu säger han i alla fall, jag vet inte om det har verifierats här, men han säger att han har köpt massiva positioner i tvåårsräntan i USA, för att han är väldigt, väldigt orolig för ekonomin. Och det har kommit i de senaste veckan, så att han har blivit väldigt, väldigt nervös för ekonomin, vilket ju då gör att han tror på att man antagligen kommer behöva sänka räntorna snart, de korta räntorna. Och det är väl lite samma case som vi har argumenterat för, att nu har man höjt räntan väldigt mycket, effekterna laggar ju alltid från att man höjer räntan, så brukar det ta typ ett halvår eller innan det syns i praktiken, och nu ser man ju att det är en lågkonjunktur på ingång om den inte redan är här, vilket gör att så småningom kommer man behöva helt plötsligt gå in och mjuka upp det där lite grann igen, antagligen också, för att blidka folk, och då som sagt kommer räntan ner igen.
Och skulle ge ett fantastiskt svung här för aktiemarknaden och bonds såklart och allting man äger, vilket har varit trevligt, speciellt nu när det känns mer och mer konsensus som sagt att det är tokrecession och börskrasch och så på ingång. Fast.
Precis, just nu är ju nästan det motsatta traden, liksom, the contrarian trade är ju snarare kanske att tro på fortsatt hög ränta. Men jag tänkte vi skulle hoppa in på lite rapporter, och den här veckan kommer det framförallt bli betting och online casino. Men först lite meddelande från en sponsor. Vi sponsras den här veckan också av miljöteknikbolaget Insplorion. Och Insplorion har utvecklat och patenterat sensorteknik för precisionsmätning som faktiskt kan användas till flera olika områden. Men förra året bestämde man sig för att man ska fokusera helt på sensorer för den växande vätgasindustrin. Här ligger ju linje med den här gröna omställningen. Och det har nu börjat betala av sig, och under hösten har de signerat 3 kommersiella avtal inom det här.
Ja, vätgasindustrin är på stark frammarsch. Enligt en rapport från Bloomberg NEF investerade det 72,6 miljarder dollar i vätgasindustrin globalt under förra året. Härom veckan presenterade även USAs president, Mr. President Biden, att 7 regionala centrum för vätgas kommer att få 7 miljarder dollar i finansiering i syfte att påskynda produktion av kostnadseffektiv och ren vätgas i USA.
Ja, och Insplorion vill ju monetarisera på det här, och för att accelerera kommersialiseringen så genomför man nu en företrädesemission om initialt 19,6 miljoner kronor. Och du kan gå in och läsa mer om den här emissionen på insplorion.emissionsinfo.se. Länk till det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och vi säger stort tack till Insplorion. Ja, men låt oss då gå igenom några av betting- och kasinobolagen som har rapporterat här i veckan. Vi är ju i rapportsäsong, så det kommer ju bli väldigt mycket fokus på det här lite tag framåt. Jag vet att Raketech också, som vi har aktier, ligger ju 2 veckor fram tror jag tiden dock. Så där får man vänta lite grann på. Men senast var väl idag, det är 1 november nu spelar in det här, släpps 2 november, kom Kambi in, och den ska jag absolut inte gå på djupet i, för den har jag knappt läst. Jag tror inte tittar så noga till den. Och det är inget bolag jag faktiskt följer jättenoga. Det känns ju som att de har haft det lite tufft med tanke på att det har varit mycket motvind liksom, i och med att många andra spelare skulle lansera egen sportbok helt plötsligt, och då valde man bort Kambi som leverantör. Med tanke på ränta nu dock, så är det dock intressant faktiskt, fundera lite på hur många kommer fortsatt göra stora satsningar på att bygga en egen sportbok. Nu när jag sagt det, cost of capital har gått upp helt enkelt, och man kanske inte har lika stor tillgång till på riskkapital, blir Kambi mer intressant. Och det är i alla fall liksom first level-analysen på Kambis läge. Och det var ändå en ganska stark rapport. Växer intäkterna i kvartalet med 15%, vinst per aktie växer med nästan 40%, och trots det stiger aktien bara någon procent. Så det är lite intressant ändå vad som inbakat i förväntningarna här. Och de signar bland Svenska Spel, vilket man ju förstås gillar. Dessutom lanserar de en AI-plattform nu för att sätta då, jag antar att den ska sätta odds, och den heter Tesseract. Så det är väl lite coolt. Det känner man igen från Marvel-filmerna.
Ja, det är det man känner igen dig från, va?
Ja, men det är egentligen, jag såg några som har diskuterat lite på Twitter om vad kommer det namnet ifrån, vad dåligt namn det var. Men det är sagt att Tesseract är ju egentligen ett väldigt matematiskt koncept med en fyrdimensionell kub. Så det handlar ju om att kunna liksom vrida, titta på en kub i den fjärde dimensionen är ju tid. Så du ska kunna titta fram och tillbaka till tiden också.
Wow.
Och därmed är det intressant, för det är ju faktiskt det som man behöver kunna göra när man gör odds. Man måste ju titta in i framtiden och försöka ta hänsyn till den fjärde dimensionen.
Jäklar vad ballt.
Lite coolt, men kan behandlas till nästan P20 nu på rullande 12. Så det är liksom inte som att det är så här screaming buy heller. faktiskt. Nej, men då finns det ju mer intressanta bettingbolag, kan jag tycka.
Men ja, visst, men då ska man ju också tänka på vad som har hänt med Kambi sen. Nu har inte jag läst den här rapporten, för jag kom precis från ett flygplan. Men man ska ju också tänka på vad som har hänt med Kambi. De har ju haft det jäkligt tufft då senaste åren. Och det gör ju att bakåtblickande är nog inte helt rättvisande om de faktiskt är, liksom, kommer vända skutan. Och då kan det ju faktiskt vara väldigt intressant i sådana här situationer. Se, ah, det är, alltså P20, marknaden kommer, eller investerare kommer tycka att det här är lite dyrt för många andra spelare. Men blickar man fram, kanske de har en möjlighet att vända det här. Så jag säger inget om Kambi, vi får ta upp det när vi båda läser rapporterna. Men i sådana här lägen är det intressant att kolla framgent snarare än bakåtblickande. Och det är väl, ja, faktiskt, väldigt utdraget för att säga något sånt enkelt. Jag kunde sagt bara en mening istället för att dra ut på det i 5 minuter.
Ja, men det är en jättebra poäng faktiskt. Och det är lite därför jag lyfter upp det också. För jag tycker det är intressant att man ska nog börja titta lite noggrann på Kambi och fundera lite på, som sagt, vad som kan hända framåt nu när kanske färre satsar på egen sportbok. Men som sagt, vi har
tyvärr... Sen är det ju också intressant... Men sen är det ju också intressant med sånt här bolag som har varit en Twitter-darling, har varit älskad av alla, och sen helt stryks bort. Man ser nästan ingenting om det längre. Och jag ser inte att det här innebär att det är ett bra köp eller liknande, men det gör ju mer intressant att kolla på. När ingen kollar på det, känns det som, och de eventuellt har en liten inflation.
Ja, och om vi vänder på det då, högt P-tal ändå på Kambi, men sagt, det är historiska siffror. Tittar vi på bolag som har lågt P-tal just nu på historiska siffror, så är det Betsson. Och Betsson, de drämde ju till och med en riktig rökarrapport här för några dagar sedan. 7:e kvartalet i rad med sekventiell tillväxt och marginalerna fortsätter öka. De har gjort en rejäl tillväxtresa senaste året ju, framförallt. För det är ändå inte så himla stor, liksom, omsättningskagge. Tittar vi tillbaka senaste 5 åren enligt börsdata, är omsättningstillväxten då i genomsnitt per år 13%, vinsten däremot 11%. Men det är framförallt, skulle jag säga, det senaste året man totalt blåste vägar, och det beror väl på lite förvärv och sådana saker också. Man växer nu i Q3 19% intäkterna, varav 39% är organiskt, så det är otroligt imponerande. Kasinointäkter ökar 27%, sportboksintäkter dock bara 2%, så det är den svagaste delen. Och det guidar man för framåt också, att även i Q4, man lämnar alltid en sån här trading update, hur ser det ut nu, liksom, i början på Q4. Och det, även där ser man då att det ser väldigt starkt framåt, med ju sportboksmarginalen och sportboksintäkter är väl det som är svagast. EBITDA ökar 42%, vinst per aktie 45%, vilket då resulterade i P8 på rullande 12. Och det låter ju otroligt billigt, tycker jag. Ska återkomma till det. Det är just vinstmarginalen sagt. Eller just det, jag ska nämna också, antal aktiva kunder är någonting man mäter också i Betsson, som tycker är intressant. Och det har växt nästan 20%. Vinstmarginalen också, som sagt, marginalen stärks ju rejält, från 15% till nästan 20%, vilket ju är otroligt starkt. Lite som har hänt, Betfirst, som man köpte i Belgien, inkluderas nu resultatet. Man har också lanserat sitt märke Risk i Serbien, och det är en reglerad marknad. Och en lokal licens för sportspel erhölls i Frankrike, där man nu ska lansera i Q4. Och Frankrike är ju en stor viktig spelmarknad i Europa. Och det är intressant, ja, för man pratar ju mycket om makro här. Vi ska återkomma till det i nästa rapport också, men det är mycket fokus på makro. Vad ska makro ta vägen, och hur kommer det påverka bettingbolagen? Och det är lite intressant då, Pontus Lindvall, vd för Betsson, säger att vi känner inte ens av en darrning av konjunkturen. Och lite intressant, jag ska återkomma till det när vi pratar Evolution sen, lite kring makrofaktorer inom betting, att även där ser man liksom ingen påverkan av det. Pontus för övrigt också, han kanske är Stockholmsbörsens sämsta signatur. Han signerar ju under vd-ordet, och det var, ja, jag vet inte. Jag vet knappt om det kan klassas som en signatur. Men det har inte så mycket med bolaget att göra. Han har gjort ett otroligt jobb verkligen när han har väntat bolaget. Och man kan väl säga det, just som sagt, P8 just nu på rullande 12, drygt 4% direktavkastning. Man säger på konfkort att man framförallt prioriterar M&A, alltså förvärv, snarare än återköp. Man verkar också väldigt sugen på mer återköp, och det var inte så länge sedan man emitterade en obligation också om 75 miljoner euro. Så den ska man väl förhoppningsvis använda till någonting spännande också. Jag räknar på P6 kanske någonting nästa år, och jag tycker att det är alldeles för billigt oavsett nästan hur man räknar. Ja, det beror på. Man kan ju alltid räkna väldigt konstigt också. Nej, jag skojar. Men vi äger ju aktier i bolaget, och jag äger också lite aktier i Betsson. Det är intressant ju med bettingbolagen. Det har ju växlat så otroligt mycket vilka P-tal de ska faktiskt värderas till. De har ju gått allt från mellan, liksom, som minst kanske runt 6 hela vägen upp till 25 någonstans, lite beroende på hur marknaden sett på det. Ett tag var det ju liksom vårt nya stora tech-under, vårt stora exportsystem med bettingbolagen, och nu är det ju mycket mer fokus då på ESG, att det här är inte okej, och indexfonder och annat har ju vräkt ut aktier i de här bolagen och tryckt ner dem rejält. Och ja, det ska väl knappas upp till något P25, ja, men däremot tycker jag att det kanske är rimligt med P10 för det här bolaget. Det är ändå liksom ett väldigt stabilt bolag som de exekverar ju otroligt bra och växer ju också fortfarande väldigt fint. Så jag tycker att P10 borde vara rimligt, och då har det ganska stor uppsida från dagens kurs tycker jag. Och sen växer de ju på det, och det, även deras trading update som sagt såg ganska starkt ut, så det ser inte ut som att de har ju inte sett någonting än så länge som liksom pekar på att det skulle bli sämre tider framgent på kort sikt i alla fall. Sen då, så ska man förstås nämna att största risken här, och det är väl det många ser också, det är väl det här mängden gråa marknader som Betsson verkar på. Turkiet såklart är otroligt stort. I dagsläget har man en femtedel av intäkterna i Norden, en femtedel från Latinamerika, knappt en femtedel från Västeuropa, och sen nästan hälften i det man kallar för CESA. Det är Central- och Östeuropa samt Centralasien. Och där vågar man väl kanske då säga Turkiet istället. Man blev blockerad dessutom här i Chile, så det har varit lite stökigt där. Men man har stora förväntningar på exempel Brasilien. Så det finns ju en mängd tillväxtfaktorer. Man säger att det inte bara Latinamerika som ska växa och inte bara Turkiet, utan det är flera olika ställen man ska växa på. Sen blir det ju mycket frågan här liksom, hur kommer man påverkas av nya regleringar och så vidare. Det är alltid det som är stora riskerna i bolagen, men det vet ni ju redan. Och man pratar även lite på konferensen om den här globala spelskatten som diskuteras. Och man har inga detaljer egentligen om den, men det enda man kan säga och bekräfta det är att ja, det här kommer vara negativt för Betsson såklart, men hur negativt det vet man inte ännu.
Nej, jag håller med. Jag tyckte också att det var en riktigt bra rapport, men som du säger så är det ju skatten här och Turkiet som spökar för aktien och framförallt för värderingen. Och jag tycker att det är rätt tydligt att marknaden liksom helt räknar bort, antingen räknar bort hela CESA eller en väldigt stor del av CESA. Och man kan väl anta att hela CESA är typ Turkiet. Och det står väl för 40% av totala omsättningen och i största enskilda regionen. Och antagligen är det väldigt hög marginal. Jag räknar på att Betsson handlas till P8 för 2023s estimat. Och, men tänker man så här, tänker man att hela Turkiet skulle ramla bort av någon anledning, ja då kanske hälften av vinsten försvinner. Då handlar vi till P15-16. Jag ser inte att det här kommer hända, men det tycker jag ger en rätt bra trygghet här, att även om det händer så känns det inte för dyrt. Det är inte som att det här bolaget handlas till P20 och sen ramlar en stor del av vinsten bort och helt plötsligt handlas till P50. Och du kommer se en stor...
Nej, men man förstår ju då hur folk räknar. För då folk räknar ju med en probabilitet liksom, för hur säkra de här intäkterna. Och då skulle man då tycka att bolaget ska vara värt 10-12 kanske någonstans. Ja, men då betyder det att man har satt en viss probabilitet på liksom, Turkiet-delen. Eller satt en viss risk på den. Så det är ganska rimligt då, kan man tycka sig, med de förväntningarna.
Exakt, absolut. Jag kan inte bedöma det själv. Jag ser här att du har antingen har du ett P7-8-bolag som drar in väldigt mycket cashflow, kommer antagligen alltid vara ett P7-8-bolag med den här överhängande risken, men du får väldigt mycket kassaflöde för det och diverse M&As och liknande som kan över tid expandera dina intäkter. Eller så köper du ett P15-bolag som har kortsiktig overearning som du kan få utdelningar och liknande ifrån. Och inget av dem är särskilt negativt enligt mig. Sen kan marknaden reagera hur de vill. Men jag menar, båda känns såklart bra. Alltså bästa situation hade såklart...
Med en option dessutom om multipel expansion. Alltså det måste man ändå se som en option. Att det kan vara ett PE7-bolag som nästa år helt plötsligt konverteras upp till PE10. För att man har kommit på att nej, men vi kan nog lita på Pontus. Och den turkiska marknaden kommer fortsätta.
Absolut, absolut. Det jag försöker säga är att oavsett om det är en P7 eller P10 eller P15 här, så tycker inte jag att det är negativt ett dåligt köp oavsett vad som händer. Vissa utfall skulle såklart vara mycket bättre än andra. Sitter vi på P7 som blir en P12 på multipel expansion, behåller alla sina intäkter och fortsätter växa, det är såklart drömläget. Men man kan inte få allting här i världen. Men med det sagt, jag ser det här P8 för 2023 estimat. Jag räknar lite lägre tillväxt än vad du gör, så jag ser ju P7 något år ut. Men jag tror också att allt annat lika så borde det handlas till minst P10.
Skönt att vi är överens om det i alla fall.
Äntligen!
Vi hoppar vidare till sist ut Evolution, som gör en riktig finans-Twitter-darling, eller finans-darling får man säga, aktiedarling. Har ju över 75 000 ägare tror jag på Avanza, så det är ju ett bolag som många tittar på. Q3 kom in för några dagar sedan, intäkter växer nästan 20%, vinst lite drygt det, så fortsatt viss marginalförbättring även om det stannar av, och det är ju det marknaden liksom ogillar just nu med Evolution, att tillväxten taktar av, tillväxttakten taktar av, deltat som man pratar om, och även marginalresan ser ut att liksom plana ut här någonstans. Sen lägger man till dock att omsättningen påverkas 6-8 procentenheter av valutaeffekter. Det är ändå ganska markant alltså. Och det beror ju på att man har ju marknader liksom runt om hela världen. Folk spelar olika valutor och sen konverteras allt det här till euron då, som man har gått ganska svagt. Hög efterfrågan.
Det har väl varit tvärtom att euron har presterat starkt jämfört med andra valutor, och så har du fått betalt i olika valutor, och sen när du ska växla över så får du mindre euro för
pengarna. Helt korrekt, så ska det förstås vara. Bolaget nämner för att det är hög efterfrågan och kostnadseffektivitet som genererat då det här bra resultatet, och det har dessutom lett till att man har en EBITDA-marginal nu på 70,4%. Det är verkligen otroligt högt. Ligger dock inom det kommunicerade målet som man dessutom behåller. Man har ett mål om 68-71% EBITDA-marginal, och där ligger man nu, och jag vet inte, det finns ingenting som säger att man ska förvänta sig en högre marginal i det här bolaget. Det har jag i alla fall inte med mina kalkyler, och det vore oklokt att räkna att det ska fortsätta liksom öka. Det händer väldigt mycket, som sagt, man har väldigt hög efterfrågan, så att man har lanserat en andra studie i Latinamerika, man har flera studier på G, det verkar behövas dessutom. Något som var intressant som man nämner i konfkollet är att antalet spelrundor ökar snabbare än intäkterna. Alltså folk spelar fler antal gånger men med mindre insatser helt enkelt. Och det kan väl dels bero på geografierna som man är på, att det är länder där man har mindre pengar helt enkelt att röra sig med, men också kanske en konjunkturfaktor helt enkelt, att folk har mindre pengar att spela för, så de drygar ut det i fler spel. Ja. Det betyder ju dock att du måste ha fler studier helt enkelt och fler spel att spela på, högre kapacitet helt enkelt.
Absolut, men jag tolkar det som att det var det första du sa det här, att spelaraktiviteten går hand i hand med tillväxten, och tillväxten kommer från Asien och Latinamerika, och där har du mindre pengar, det vill säga mindre bet size, och det är därför du ser att spelaktiviteten växer snabbare än nettoomsättningen. Det var liksom lite som techbolagen 2020-2021, där de fick alla sina intäkter från typ Nordamerika, för i Nordamerika du kan betala, så försöker de växa typ Indien och grejer, får inte ett skvatt.
Nej, men faktiskt. Och som sagt, intressant också att notera att man ser ingen makroekonomisk motvind i spelandet. Utan man ser då, det handlar framförallt tror jag om just som du säger, geografierna. Man är på god väg att överträffa planen om att släppa 100 spel under 2023. Det lanseras ju till det nya spel. Under tredje kvartalet släppte vi fler spel än under något tidigare kvartal, säger man. Det känns som att de säger det typ varje kvartal. Och det lär de ju fortsätta säga framåt också. Det som var lite så här, liksom, nagen i ögat här, den dåliga delen av rapporten, det är det RNG, alltså Random Number Generator, eller som vi säger i folkmun, slottsspel, enarmade banditer, där det är mer ett slumpelement. Det går ganska dåligt, det minskar med 2%. Jag antar att man fortfarande bedömer att den här delen är väldigt viktig för att kunna vinna helhetsaffär. Det är väl därför man vill ha det. Man köpte ju Netent här för några år sedan, och det känns inte som att det har liksom varit en superdeal, men å andra sidan är det svårt att mäta effekten av hur mycket mer affärer vinner de av att de har hela leveransen nu. De nämner ju sin årsredovisning som kom förra året, att inom området där live casino är i en tidig utvecklingsfas är möjligheten att erbjuda sådana RNG-spel ett sätt att komma in på marknaden. Alltså, går man till ett ställe där liksom, det efterfrågas inte så mycket live casino, då kan du sälja in de delarna genom att du också har slottsdelen, så du säljer liksom helhetsaffären, och sen kan du börja vinna live casino-andelar.
Absolut. Ja, det som marknaden verkar reagera på här är väl att live casino lägst tillväxt på flera år.
Absolut.
Och att just Nordamerika varit svagare än marknaden trott.
Ja, och det ska jag komma till också, just geografin där. Jag tror att det är en del som du säger, att tillväxten är mycket långsammare, för det här bolaget har ju växt otroligt mycket snabbare tidigare. Tittar man tillbaka senaste fem åren, så har ju man snittat 50% tillväxt per år i omsättning. Medan vinsten har faktiskt ökat med hela 70% varje år, eller i snitt då, senaste fem år. Det är liksom helt otroligt. Och nu är det ju inte alls de siffrorna. Det är fortfarande otroliga siffror att växa 20%, men det är inte på samma nivåer. Och det är för att tidigare har du haft en otrolig tillväxt, för du har verkat i ett helt nytt segment i princip, som är jättelitet, samtidigt som du också helt tiden har ökat marginalerna. Och det gör ju den här otroliga effekten då. Och den resan kommer vi inte se igen, Evolution. Nu är man ju mycket mer ett moget bolag, men däremot så fortsätter man ändå kunna takta mellan 10-20%, vilket är otroligt intressant. Men tittar man på spelmarknaden 2022, så var online bara en femtedel av totala intäkter. Så att även bara liksom hela delen med online casino har ju väldigt, väldigt mycket mark kvar att kunna vinna mot landbaserade kasinon. Och bryter man ner den här online casino-delen, som då bara är en femtedel av totala spelmarknaden i världen, bryter man ner den, så ser man där är ju live casino enbart en fjärdedel av den. Så det är ju liksom en så minimal liten andel av den totala spelmarknaden. Live Casino har mellan 2018 och 2022 växt med över 20% per år. Random number generators, alltså slottspel, har också växt närmare 20%. Och landbaserat casino däremot minskat 5% per år under den här perioden. Medan totala spelmarknaden, så man kan tänka sig så här att nej, men det är totala marknaden som växer. Nej, men totala spelmarknaden växer knappt bara 2% per år. Det ligger ungefär i takt med inflationen. Folk har liksom inte mycket mer pengar att spela med varje år än vad inflationen växer. Utan det som har växt är ju att andelen online-casino ökar och andelen live-casino och ökar ännu mer. Så det är inte så att marknaden är inne i någon guldålder, och det är väl därför också det är intressant att tänka på makroperspektivet, att det handlar inte så egentligen jättemycket kanske om makroläget, utan det handlar om att den här delen av liksom, den jättestora spelmarknaden kan fortfarande växa ganska starkt. Den har fortfarande ganska mycket kvar att ge antagligen.
Så exakt, för man måste ändå tänka här liksom lite att det finns ju väldigt få sektorer som faktiskt är helt ocykliska om någon. Så då måste man ju tänka så här, makroeffekterna, är de laggande eller, och kommer komma till slut, eller beror det här på något annat? Till exempel som du säger att det kanske är rimligt i sådana här tider att folk som är liksom vill gambla, att de bortser från vanliga kasinos och åker till Vegas och liknande, som generellt lär vara rätt mycket dyrare än att bara logga in online. Och det är antagligen lättare att logga in online, lägre tröskel och lägga pengar där.
Och jag tror framförallt det är en generationsfråga, att desto fler yngre spelare som kommer in, desto fler folk, fler som blir vana vid smartphones och datorer och så vidare, desto fler spelare också online tycker det är smidigare.
Exakt.
Tyvärr också, det är liksom smidigare för den som är riktigt beroende också, är det ju otroligt mycket smidigare att logga in på nätet än vad det är att åka till ett kasino fysiskt.
Exakt, och det kan ju ta ut liksom lite av de här makroeffekterna vi ser nu, antar jag.
Sen tror jag också att det blir en ytterligare komponent. Alltså jag bara tänker på hur man tittar på folk som kollar på film idag. När folk tittar på streamingtjänster hemma på tv, så sitter de samtidigt och fipplar med sin telefon. Och det gör man ju även om det är en sportmatch eller så vidare. Och då är det ganska logiskt. Det blir nästan en del av den sociala komponenten i att titta på till exempel fotbollsmatcher. Att samtidigt också betta från telefonen. Snacka med sina polare, vad bettar ni på, vad bettar ni inte på. Där blir det ju en del som förhöjer liksom sportupplevelsen utan att behöva vara... det behöver inte vara ett beroende, utan det blir bara liksom en del som förhöjer det lite grann. Så där tror jag liksom att, ja, jag tror den sociala faktorn spelar in och roll också. Och att som sagt att det blir mer och mer lättillgängligt genom telefonen. Så att online-delen kommer absolut växa hela tiden mot landbaserat, det tror jag. Det finns nog väldigt mycket kvar att väga upp för där. Och sen även live-casino som sagt, som har varit väldigt intressant. Eller det visar sig att det är en väldigt underhållande produkt. Folk tycker det är roligare oftast än slots. Men sen tror jag också, eller vi kan bara snabbt också ta det här med marginalen. Det är ju fortfarande en vansinnig marginal. Vinstmarginalen ligger på 58% just nu på rullande 12. Det är helt otroligt, men det är någonstans där det stannar in. Det kan inte bli så mycket högre. Snarare kanske till och med kan komma ner lite grann om man behöver satsa mer. Men för 5 år sedan så var ju marginalen ner på drygt 30%. Så det är nästan dubbling man har gjort här de senaste åren, vilket ju liksom är helt otroligt. Och det har gjort den här enorma resan. Men det kommer man ju sagt inte göra om. Det finns ju en gräns hur mycket marginal man kan ha. Men sen tror jag också, som du sa, kring geografiska mixen, att det är det, alltså en del av det som marknaden kanske också ogillar lite grann. Dels kan man tänka kring USA, det skulle bli den här stora, nya, häftiga marknaden, men den växer bara, inom citationstecken, 9%. Medan Asien och Latinamerika växer 35 respektive 39%. Europa ligger stadigt kring 10% tillväxt. Man hade ju hoppats kanske på mycket mer från USA, och många hoppas nog också på att liksom, framförallt kanske Asien då ska bli en mindre del, för att den känns lite oseriös eller svårare helt enkelt. Man har ju lite samma problem här liksom, hur mycket gråmarknader jobbar man på egentligen? Den är svårare att få överblick för på ett bolag som Evolution, tycker jag. Just nu handlas i alla fall Evolution till P18 på rullande 12 med drygt 2% av direktavkastning. Vi har ju pratat om bolaget i många, många år. Det har ju varit uppe i väldigt, väldigt mycket högre nivåer på P-talet. Då fanns det skäl också för att det kunde vara köpvärt. Men nu tycker jag liksom, under P20 för något som fortsätter växa 20% per år. Jag tycker inte att det är, jag tycker att det är ganska rimligt ändå. Och jag förstår den här oron, men jag delar den inte riktigt som marknaden har. Som sagt, online-casino är fortfarande en så otroligt liten del av totalkasinomarknaden, och live-casino är en ännu mindre del av den kakan. Och dessutom, alltså folk gillar den här typen av spel och de är väldigt kostnadseffektiva. Så jag tycker att även Evolution fortsatt känns som ett ganska intressant play. Och vi har ju aktier i Evolution också. Jag gjorde missen också att jag köpte lite innan rapporten, för jag trodde den skulle bli bra. Jag hade sålt en del av mina aktier innan, och jag har dock köpt lite mer nu efter att den gick ner ganska mycket på rapporten. Och jag tycker liksom någonstans att tittar man också på vad Carlesund säger, alltså vd i Evolution, säger, när vi ser en högre efterfrågan än vi för närvarande kan leverera på. Man har dock stött på vissa förseningar, expansion, och jag tror mycket av det här är kopplat till rekrytering. Det är svårt att få tag på folk, och det säger han också, vi behöver öka rekryteringstakten. Men det finns ingenting egentligen som tyder på avmattning, om man nu ska lita på ledningen förstås. Vi pratade ju om det förra veckan lite grann. Men man kan växa genom att ta nya andelar. Så jag tror inte liksom konjunkturen är så viktig. Man växer istället genom att ta nya andelar. Och tillväxten i det här kvartalet är helt organisk att tilläggas också. Men man har en stark balansräkning att investera. Både i mer organisk tillväxt men också förvärv vad man skulle vilja. Man har inte gjort någon, gett någon ny information om återköp. Det kom upp som en fråga på Konfkor förstås. Men man har ju gjort återköp förut. Så det kan man ju alltid hoppas på lite grann också. Jag tror man kanske gör 67 kronor eller något nästa år i vinst. Och då skulle det ge knappt P15 på dagens kurs för 2024 alltså då. Och som sagt, jag äger i aktier i det här också. Och vi har väl Evolution i bolaget dessutom.
Ja, och jag menar, en stor risk här för Evo är ju, som med Betsson, det är ju skatten. Det var ju konfkålet man pratar om att skatten kommer gå från 7% till 15-20% 2024, har jag för mig. Och det påverkar ju såklart värderingen också, och marknaden verkar inte gilla det. Och sen tror jag också att ett av de stora problemen,
och det har inte jag med, kan jag bara tillägga, det har inte jag med i några av mina estimat. Så det är ju en stor nedsida som kan dyka upp.
Ja, men du tar väl ut typ tillväxten nästa år, så att han handlas lite samma PE som det gör nu, antar jag. Men det stora problemet för Evo här är väl att det är ett arbetskraftsintensivt bolag. Och vi ser ju fortsatt hög inflation, och det sätter ju fortsatt press på personalkostnader, men också för studioexpansion. Så att liksom CapEx och OPEX nämndes ju i konfkålet, och det är ju inte så jättekonstigt. Har du hög inflation så lär ju de här öka också, och det lär ju sätta squeeze på marginalerna. Och jag personligen ser ingen annan utväg här för Evo än att man måste göra ett val. Ena valet är att man antingen har lägre tillväxt framgent eller att man har lägre marginaler framgent. För det enda sättet att liksom spara på tillväxten är att sänka marginalerna, eftersom du måste investera i OPEX, investera i CAPEX. Live är inte lika skalbart i inflationstider, och du kommer liksom inte kunna bibehålla både tillväxten och marginalerna liksom i all oändlighet. Någonting måste gå. Och jag tror väl här att man kommer väl liksom låta marginalerna ta en hit för att dra igång tillväxten igen.
Ja, men det tror jag är troligt också. Det var lite inne på att det snarare, ska man göra någon form av marginalresa härifrån, så är den nog tyvärr nedåt. Men där är frågan då. Pessimisterna tror att det ska ner väldigt, väldigt mycket, och jag tror vi kanske inte att det ska ner, behöva komma ner riktigt så mycket. Men sen kan ju såklart också den här skatten slå en del mot det också.
Ja, det är väl som Monish Pabrai säger, osäkerhet ger de bästa tillfällena. Osäkerhet och risk är ju trots allt inte samma sak. Men lik dig så jag har rätt liknande estimat som vad du har. Såklart handlas det ju Evo till P18 på rullande 12. Jag tror väl lite högre PE liksom framöver, väl P17 för 2023 och liknande för 2024. Och det tar ju hänsyn till lite högre skatter och liknande. Eventuellt lite mindre lägre tillväxt också. Men jag tycker inte det är, alltså det är inte någon screaming buy. Det är inte någonting som jag slänger mig över. Men någonting som jag till exempel kan lägga in i en gemensam portfölj som man inte övervakar lika noga och inte lika hög avkastningskrav på.
Nej, och det var väl därför jag köpte tillbaka till inför rapporten igen också. För jag trodde den skulle vara lite bättre än vad den var. Eller jag tyckte fortfarande att den var bra, men marknaden tyckte inte att den var tillräckligt bra. Och då fick man ju dubbla upp lite grann också när det gick ner. Och sen tror jag förhoppningsvis att det ska ordna upp sig över tid. Men det var väl dagens avsnitt. Vi tog lite bettingrapporter och vi fortsätter nästa vecka. Då kommer det säkerligen ha kommit mycket mer spännande rapporter tills dess också. Och som sagt, vi nämnde ju lite innehav här. Evo äger vi, väger Betsson, men vi äger däremot inget Kambi eller något annat vi har pratat om egentligen. Som vanligt ska vi dock påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som har pågått i den här podden. Alla åsikter var ren eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till veckans sponsorer. Gå in och läs om Insplorions företrädesemission om du är intresserad av den. Och såklart ett stort tack till vår huvudsponsor IG. Allt det här hittar ni mer info och länkar till i avsnittsbeskrivningen.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se på Twitter och iucaps@marketmakerspod. Och glöm inte lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.